Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Känns som vi har varit ifrån varandra väldigt länge.
Ja, jag kände när jag såg dig att jag ville krama dig. Inte alltid jag känner dig.
Nej, men du tyckte att jag hade något... Tyckte jag hade lite glow, eller?
Nej. Men ibland känner man att någon har varit med om en upplevelse. Ja, utan att jag vet hur illa det... Det kan inte vara så illa. Det verkar inte, jag vet ju att du inte har varit så illa. Men jag känner ändå med dig att du har varit i fjällen i en vecka med tre barn.
Ja.
Att det, jag kände bara, han behöver en kram.
Ja, nej men jag måste säga att jag har kommit ut som en ny person på andra sidan.
På vilket sätt?
Nej, men det var jag var liksom väldigt spänd och nervös inför den här veckan. Att liksom, att jag skulle klara det mentalt. Att vara i fjällen med tre barn i en vecka och åka liksom kämpa varje dag med pjäxor och skidskolor och mat och sovklockor och blodsockerfall och vara den som liksom på något sätt ska leda det här.
Ja.
Och jag och Lisa har aldrig gjort något sånt förut riktigt. Vi har varit uppe någon helg, du vet, och åkt lite så här. Men med tre barn i en vecka. Nu låter det så här som ett straff. Det är ju otroligt privilegium att få åka till fjällen.
Ja.
Men ändå så det krävs ju en viss typ. Alltså, det krävs en viss typ av föräldraskap för att klara det.
Ja, men
alltså, det finns ju många som bara skiter i det. Dels av ekonomiska skäl då. Det är såklart en faktor. Men sen finns det många som liksom inte gör det bara för att nej, men det är för mäckigt med alla pjäxor och skit. Som du sa till mig innan här. Att det är liksom, det är för mycket logistik.
Jag känner ju att det är för mycket logistik för lite bang for the buck.
Ja.
Så känner jag lite.
Ja.
Och buck menar jag inte bara med pengar utan också med mäcket runt omkring.
Ja. Ja, men det är ju så. Men sen finns det ju de här otroliga stunderna som man kan få liksom. Som gör att allt är värt. Och det är det jag har känt ända från början, sen jag började åka skidor med dem när de var små, att när man väl får det, eller det var små brottstycken som liksom gör att allt är värt det. Som en morgon gick jag upp ensam med min 12-åring och vi tog liksom första åket.
Just det, det blev ut den, va? Det var så nypistat.
Ja, så här Manchester-backe liksom. Och solen är klar över berget, det är blå himmel, det är så här morgonkrispig luft och man bara åker tre åk medan de andra i huset äter frukost.
Då är man ett
bara med, jag och han. Liksom, då så här plötsligt blir allt mäckvärt när man har stått och dragit på byter pjäxor på skidshoppen dag två för att Lenas pjäxor är för små, vilket de inte är. Men de sitter inte riktigt bra. Och gå in i en full skidshop med liksom galna stockholmare.
Det är den värsta platsen. På riktigt är den värsta platsen i hela världen. Alltså, jag var ju för två år sedan i Åre. Denna rövplats. Jag var där en gång i mitt liv. Kom aldrig tillbaka.
Ingen rövplats.
Jo, men en riktig skitställe.
Okay.
Och så ska jag hyra skidor den första dagen där.
Ja.
Och alltså den stämningen i det uthyrningsstället, liksom rum där.
Ja.
Det var äta så läta.
Ja. Ja, men det...
Alltså, det var verkligen så. Det är anarki där inne.
Ja, och pjäxor som klapprar mot det här blöta liksom golvet.
Ja, visst. Och det blir så jävla
ljudbilden halt. Och det hala. Och så är man för varmt klädd.
Ja, ja.
Så man vill ju bara liksom köra in en stav i sitt eget hjärta. Ja. Där på golvet. Men det var ändå, och så här, och rent förhållandemässigt då, att jag och Lisa ska hålla ihop trots den här logistikgrejen. Bara, så här, nu åkte han den vänstra backen. Vi har en treåring som hänger mellan mina ben här. Hur gör vi nu? När ska vi liksom få tid för lunch? Det är så jävla, hela dagarna är liksom en prövning för förhållandet och familjedynamiken. Men vi liksom klarade det hela veckan. Det var någon gång kanske som jag liksom var på väg att höja rösten lite. Treåringen då åker ju för första gången. Så han var i skidskola. Och det gick ju som det gick.
Ja,
så han ville inte vara där. Vi fick följa med liksom och åka upp i den hela barnbacken. Fast liksom han hade lärare. Och du vet, man var med. Det var som en inskolning som liksom aldrig släppte.
Nej, precis.
Förstår du? Men så var det en gång när vi åkte själva då. De stora barnen var på sin skidskola. Jag, Lisa och Viggo åker. Så vi åker en liten bit bort i ett annat system. För där finns det lite bättre barnbackar då. Mm. Hur det kan vara bättre barnbackar. Det är liksom, ja, det är platt så att det inte ska gå för fort. Men han har aldrig åkt knapplift själv då.
Nej.
Han har gjort det pyttelite i skidskolan. Men då står det ju liksom lärare och...
Ja, men knappliften är ju svår, även för en vuxen. Alltså jag tycker att ankarliften är ju lättare.
Jag inte, men...
Ja, det är någonting med knappliften, alltså mellan benen, som är jobbigt tycker jag.
Okej.
Okay. Jag har alltid hatat den.
Ja, men då tänker vi, Lisa, nu ska vi träna på det här. För det måste man träna på i skidskolan tills nästa dag. Att åka knapplift själv. Så då hittar vi en lite längre backe. Som är lite brantare och lite längre liksom. Tänker så här, Lisa åker först, Viggo åker i mitten, jag åker sist. Så att jag kan plocka upp liksom om något händer. Vi tror ju inte att han ska klara hela vägen liksom. Så efter kanske 40 meter så hoppar Lisa av. Mm. Och hon är längst fram.
För att hon tänker här lagen.
Ja, men här är här. Innan dess kommer han ha ramlat eller liksom hoppa av så här. Men det går ju skitbra.
Mm.
Så han åker. Och så ser jag ju att han passerar ju Lisa. Han står i backen och typ filmar och liksom, bra Viggo! Och sen slår det oss, samtidigt som jag åker förbi henne då, i höjd med henne, bara, nu åker han ju upp själv.
Mm. Och det är ingen...
Mot den här vallen som kommer där det är skog efter, och knappliften bara fortsätter över en vall, in i ett stängsel typ, du vet så här.
Ja, när den vänder liksom.
Ja, för han kan ju inte hoppa av själv, han vet ju inte hur man gör.
Nej.
Han är ju van vid att skidläraren lyfter av honom från knappen. Så då plötsligt så tittar vi varandra i ögonen och säger så här, han åker uppåt själv nu.
Mm.
Hur ska vi göra?
Närmar sig vallen.
Närmar sig vallen. Och Lisa blir liksom, får någon typ av brain freeze liksom.
Mm.
Och jag med, jag undrar hur löser vi det här?
Mm.
Så jag hoppar av min lift och börjar liksom gundestaka mig upp för backen med slalomskidor.
Men går det verkligen fortare?
Nej, det, ja, men jag måste ju komma ikapp honom. Jag kommer ju inte ikapp honom med knappen bakom. Förstår du? Jag kan inte skrika till honom hoppa av. Han fattar ju ingenting. Han är ju fan tre. Han fattar ju det är IQ-fiskmås liksom. Ja. Så att jag börjar staka mig upp och jag märker det här är skitjobbigt, det går skitlångsamt. Jag fick en helt ny respekt för, vad heter det här jävla loppet som bara är upp för?
Ja, men det är alltså finalen i klättringen i Tour de Ski.
Ja. Det är ju en helt sjuk sjuk gren.
De har heller inte skidpjäxor på sig.
Nej,
ska man
nej. Dessutom så är man ju också för varmt klädd, eftersom på morgonen är det kallt som djävulen. Sen från lunch så tinar upp och så blir det ju en plus två liksom, och lite blött i backarna. Så jag är varm, skidar upp. Jag känner så här, det är knappt så jag kommer hinna innan han åker upp på den här jävla vallen. Och liksom, jag vet inte vad, själv när jag var liten ibland så åkte jag ju med ankarliften, fastnade i ankarliften och åkte. Då åker man ju liksom upp, ramlar, slits liksom av på något sätt och hamnar i det här staketet som den jävla, riktig jävla Stig Helmer liksom. Men jag stakar och till slut kommer jag upp i höjd med honom. Och jag vill inte liksom skrämma honom, för då kommer han ju ramla.
Mm.
Så att jag säger liksom bara, bra Viggo, jag väntar på dig där uppe. Och då, men då tittar han ju på mig.
Mm.
Och så fort han tittar åt sidan, då tappar han ju kollen på sin kropp, på sina skidor. Så att han börjar sakta då titta på mig och svänga ut åt höger.
Okay.
Upp i en, liksom, i kant, i sidospåret på liften. Och ramlar av liften.
Mm.
Det kommer... åker bakom. Så jag måste liksom slänga mig ut i skidspåret, plocka upp honom, men jag måste liksom lägga mig ner för att nå honom, för man är också inte heller böjlig på de här skidorna. Nej. Som man var när man var liten. Man kan ju inte sätta sig ner på skidor och komma upp igen.
Nej.
Så att jag liksom slänger mig efter honom i spåret och börjar dra honom bak. Och en treåring som liksom har släppt allt, det är det tyngsta.
Ja, men med skidor också, det är ju...
Ja, men skidor.
Ja, det är...
Så jag liksom hasar mig bakåt ur skidspåret, och precis när jag hinner jag få bort honom innan nästa person kommer liksom. Och så tittar jag på Lisa och bara, hur fan tänkte du där? Liksom. Men vi bråkade inte.
Det är bra.
Vi, liksom, vi hade bestämt oss för att den här veckan så ska vi inte bråka.
Ingen gör någonting med ont uppsåt.
Nej, utan om vi ska vara en familj som åker till fjällen, då måste vi fungera i de här situationerna.
De här sakerna måste få hända.
Ja.
Utan att det blir...
Ja, och det funkade. Och så höll det sig hela veckan. Och vi hade, du vet, vi besökte närakuter på grund av saker som kanske eventuellt liksom jag hade kunnat ta tag i innan vi åkte. Min dotter var lite sjuk. Hade jag så här strutsbeteende innan vi åkte. Tänkte att det löser sig. Det löser inte. Så vi fick gå till närakuten mitt i veckan och skit. Det kunde också Lisa ha liksom verkligen klandrat mig för. Att så här, fan, kunde inte ha tagit tag i det här innan. Men hon, du vet, det var väldigt bra
KBT-relationsbyggande
också. Vi kom hem sen när vi hade lastat av bilen igår och liksom var hemma. och kände så här, fan, we did it. We did it, Joe.
Fan vad snyggt.
Ja.
Grattis.
Ja, tack. Det känner, jag känner mig faktiskt lite hög på livet.
Men alltså, hur
att jag är en förälder som klarar av det här. Att jag inte bara är den här... Ofta när man tänker på sitt föräldraskap så tänker man att man är en 25-åring som fortfarande lajvar att vara en pappa.
Ja.
Att liksom jag spelar en roll av en pappa.
Ja, men jag förstår verkligen vad du menar. Men det här, nu gör du någonting som en riktig pappa.
Ja.
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 Men det är ju liksom... För jag, utifrån sett så har man ju lite minihopp. Alltså inte för att det ska gå riktigt åt helvete typ. Alltså bara för att du ska komma hem. Alltså jag önskar inte det stories. Men du förstår vad jag menar med. Men en liten känsla av att hoppas det går åt helvete.
Ja, och det var ju jag trodde också. Jag trodde att vi skulle sitta sura i stugan från dag två och liksom ingen vill åka. Nej, alla är bara förbannade på varandra och bara okej, men åk du då. Eller åk du då.
Men jag vet ju om att det har gått bra innan det här så att jag blev ju liksom till och med av er resa blev jag sugen att följa med er nästa sportlov med Harry och Maja för att testa det.
Ja, men det tycker jag vi gör. Skitmysigt ju. Men sen är det också, sen är det ju, det finns ju mycket som är problematiskt med skidsemester. Det är, dels att det är ju så fittigt dyrt.
Ja.
För man är i Skistars våld.
Ja,
låt oss prata lite om Skistar. Låt oss prata lite om Skistar.
Ja, okej. Okay. Ja, vi kan vi göra.
Som på något sätt ju de senaste 10-20 åren väl har köpt upp större delen av alla svenska skidorter.
Men det känns
som ett stort konglomerat.
Jag frågar, ligger de också under de här Parks gänget?
Det kanske de gör, jag vet inte. Men de är ju någon sån här Waystar, Roco, alltså klanen i Succession. Det är liksom, de köper upp allt och bygger monopol och suger ut.
Mm.
Det är ju det de gör. Så det är så jävla dyrt allting. Alla restauranger, allting i äventyrsbad, bowling, allting ägs ju av Skistar. Och priserna är ju inte kloka.
Nej, det är de inte.
Just för att det finns ju inget annat alternativ då när de väl äger allt. De är ju så här, och de är också typ så här too big to fail. Alltså förstår du, de har blivit så stora nu så att de kan göra vad som helst. Jag tror att, nu tittade jag inte på ett enda kvitto på hela veckan för jag bara hade ont i magen för att det var så dyrt hela tiden. Så till slut släppte jag det bara. Bara, the floodgates are open. Nu är det så här. Mm. Vi kommer hem, då får vi slicka såren. Men nu går tåget liksom. Mm. Men jag tror att på den Skistar Lodgen så skickade någon artikel till mig att det är Sveriges dyraste öl just nu.
Jaha.
Men det kostar 109 kronor.
Det är dyrt.
109 kronor.
Det är dyrt verkligen.
Alltså... Det är panikdyrt.
Ja.
Och en spontan lunch i backen. Det är ju inte, du kommer inte under 1 och 3.
Nej.
För 5 pers.
Nej.
Ja, det är lite klokt.
Ja, det blir dyrt. Ja. Då.
Men så var det ju inte när vi var små. Då var inte skidsemester en klassfråga på det sättet.
Nej, men inte på det sättet.
Nej, men inte på det sättet.
Nej.
Det gick liksom komma upp till fjällen för en vanlig familj utan att liksom dra åt svångremmen resten av fucking året.
Ja. Nej, det är klart. Ja, det är Skistar.
Allt är väldigt smidigt och du vet, du loggar in digitalt och hej och hå, nycklar och skidutrustningen står i stugan och det är sjukt smidigt, men det smakar illa ändå.
Mm.
Man vet att det sitter någon där på Skistar, det sitter en sån Logan Roy uppe på Skistar och bara era dumma jävlar, betalar ni 30 papp i veckan för en liten sportstuga.
Ja.
Och liksom liftkorten.
Ja.
Du vet.
Ja. Du kan åka till Maldiverna istället.
Men det var ju det som var grejen också. Det här var ju liksom lite av min födelsedagsresa. Ja. Och jag jobbade ihjäl mig 2024.
Ja, det gjorde du verkligen.
Så jag hade verkligen liksom sparat till att kunna göra en typ av resa. Så att jag vägde så här, ska vi åka till solen? Det kommer kosta kanske 70-80 papp. Mm. Liksom. Vad tror du skidresan slutar på?
60 kanske?
Men minst!
Ja,
det hade ju kvittat.
Ja, verkligen.
Men, summa summarum.
Ni kom ut som en bättre familj.
Det var värt varenda öre till slut ändå. För att vi var också helt själva, bara vår familj. Vi umgicks inte med några andra. Det var bara vi, våra tre barn. Vi myste på kvällarna, spela spel. Vi kom närmare varann. Vi kom ut som en starkare familj på andra sidan. Det är jag väldigt glad för.
Tack Skistar.
Det är avsnittet sponsrad av Skistar.
Jag tror inte de kommer att vara så mycket här framåt.
Nej,
på munjätten.
Mm.
Så, med det säger vi hej och varmt välkomna till 137 avsnittet av podcasten med Septack. Med mig Niklas Niemi och dig Jerka Johansson.
Mm.
Livepodden närmar sig med stormsteg.
Det får man verkligen säga.
Det är slutsålt till sista plats.
Ja.
Det är inte mycket att göra åt det.
Nej.
Utan nu ska vi leverera.
Nu kommer det en helt ny typ av press på att den måste bli någonting mer än två medelålders män som sitter i varsin stol och pratar. Och det börjar väl slå oss nu,
ja.
Sakta. Jag får hjärtklappning när jag tänker på det.
Ja, man har ju sådana här punkter framåt i vardagen som är så här, vet, man har ett datum som man bara ilar till i hela kroppen och huvudet. Och här är ett sånt datum. Det är ju bara 2-3 veckor kvar.
Ja.
3 kanske.
Ja. Det är ändå skräckblandad förtjusning. Det är inte bara skräck. Det ska också bli kul att träffa alla.
Det är framförallt det tycker jag. Fullt ansikte med folk som lyssnar. Det är kul. Alltså,
ja.
Verkligen.
Jag hoppas att folk är också välvilligt inställda till oss.
Ja, det är väl ingen som går dit och hatar oss.
Nej, men det jag menar med att det är väl på ett sätt ganska tacksamt då att ha One Night Only för lyssnare som verkligen liksom uppskattar oss.
Ja,
det är inte så att vi åker runt och liksom
tvinga folk
som liksom har fått de här biljetterna av sin arbetsgivare och liksom, vilka helvete är de här? Nu är det ändå lyssnare som gillar oss från början. Så där har vi en liten fördel. Men likförbannat så måste vi ändå leverera någonting.
Ja, men någonting
mer.
Det löser vi.
Så, det löser vi.
Nu går vi vidare.
Ja, nu kör vi huvudet i sanden. Vi har ju ändå spånmässigt så har vi kört huvudet i sanden ett tag nu. Men nu är det en månad kvar, så att nu är det läge. Det är mindre än en månad kvar. Vi får också vara helt transparenta med det här. Att det här är första gången och sista gången.
Kanske.
Nej, men ja. Det är sista gången. Och hoppas att folk har förståelse för det. Ja. Men skitsamma, nu pratar vi inte mer om det. Nu försöker vi ha kul och njuta av den här stunden.
Ja, det ska vi göra. Ja. Och vi ska faktiskt prata om en rätt idag.
Ja.
Som de senaste 10 åren har... 7 åren har jäckat mig på ett sätt. Både smakmässigt och hur svårt det var att göra det. Men nu fick jag uppleva det igen.
Ja.
Det är så att vi ska prata om en torsk shawarma.
Mm.
Säger man shawarma? Eller shawarma?
Ja.
Ja, du vet den där rullen.
Något av det.
För det var så här att 2017 typ så gjorde jag fiskefeber. Med Claes Svartsonker, Claesson. Och han är ju fiskeguru. Och har även då den här matkanalen. Helt enkelt mat.
Just det.
På YouTube. Som jag gästade.
Mm.
För då 7 år sedan nu. Så var vi i Skåne. Och fiskade torsk i Öresund. Under bron.
Finns det bra torsk där?
Jättemycket bra torsk där. Jättemycket.
Varför kan inte den simma hela vägen upp i Östersjön? Nej, för att Östersjön är bara piss.
Det är piss.
Det är för jävla det.
Ja. Så att, och då var vi ute på en sån här stor jävla båt och sen så fiskade vi egen torsk. Och sen så åkte vi land, tog med torsken, åkte in till Möllan och så åkte vi runt med liksom, bytte torsk mot kryddor.
Okay.
Med liksom olika handlare.
Mm.
Fick tag i så här sumak och pulbiber, så aleppopeppar och grejer.
Just det. Och sumak är väl den här lite syrliga, syrliga lila kryddan, eller?
Exakt.
Sumak. Vad är den gjord då?
Alltså... Det kan vi gå igenom sen.
Okej. Okay.
Men, och sen så vet du, stod vi där utomhus på en park med liksom Öresundsbron i bakgrunden. Och sen så grillade då Claes utomhus torsk. Och gjorde den här torskvarman.
Mm.
Som vi alla fick smaka på i teamet. Och det var liksom en av de godaste smaktuggorna jag tagit.
Ja, det är så.
Det var så mycket som hände där.
Ja.
Så många olika kryddor och smaker. Sen har jag försökt göra det en gång själv. Det gick åt helvete. Och sen så nu så har ju då Claes startat den här YouTube-kanalen. Där han lagar mat hemma hos sig.
Mm.
Och då sa jag, då måste vi göra den här.
Ja.
Och jag var där för 2 veckor sedan.
Ja.
Och vi spelade in där. Och det blev exakt samma smakupplevelse som där nere i Malmö.
Fy fan vad härligt.
Så den ska vi prata om idag.
Ja.
Och här finns det ju ett helt avsnitt, 44 minuter långt, på YouTube, med mig och Claes när vi lagar den här.
Ja.
Så jag kommer inte lägga ut något tutorial. Jag kommer länka till avsnittet,
Så
man får se det så.
Mm.
Ännu mer ingående så att säga. Men vi kommer att prata om varje steg ändå, som vi brukar göra. Så att man har det med sig.
Yes.
Så det ska vi prata om.
Ja, kul.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från Pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja. Det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har det, om de har vad som helst. Så ja. Har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en liksom ställe som har pilsnerurquell. Så har de alltid en pilsnerurquell certifierad tapster.
Mm.
Som genomgår liksom de är en ölmästare kan man säga. Ja. De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp allting.
Mm.
Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar om mycket.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning. 2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen, upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet.
Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack.
En grej som har hänt hemma med min son, som jag stör mig på väldigt mycket.
Mm.
Jag ska komma till varför.
Mm.
Men han har börjat säga, han säger inte mamma och pappa längre.
Nej.
Eller han gör det också. Men oftast så säger han mammis och pappis. Vilket är ett jätteproblem, tycker jag.
Ja.
Jag tycker det är gulligt hemma.
Ja.
Att han säger det.
Ja.
Men när vi lämnar hemmet och han ropar pappis och mammis.
Mm.
Så är det ju som att vi har infört det här i hans vokabulär.
Ja.
Och att det är vi som en äcklig familj.
Ja, som liksom, du kan säga mammis till dig. Du kan säga pappis.
Så att jag vill här nu göra ett statement, public statement. Till alla som ser mig med min son eller på en matbutik någonstans och han skriker pappis till mig.
Mm.
Så är det inte sanktionerat uppifrån. Väldigt tydlig med det. Att det är någonting han har snappat upp någonstans.
Ja.
Och börja och överanvända på ett enormt jobbigt sätt.
Ja, det måste du få rätt sida på.
Mammis, pappis.
Ja, men det passar ju inte din kärva finska personlighet. Du ska inte bli kallad pappis.
Nej.
Du ska bli kallad far, typ.
Ja.
Far.
Far.
Ja.
Ja. Nej, men det är ett... Jag får liksom... Det går inte heller. Och när han då är på, vi är på ICA och handlar. Och han säger, pappis, pappis.
Mm.
Då kan jag ju inte skälla ut dem.
Nej, nej.
Och jag kan aldrig bevisa för någon att det här inte att det kommer från mig.
Nej.
Pappis, pappis.
Men hade du hellre, för det finns ju också, det finns ju föräldrar som kämpar med att deras barn kallar dem för deras namn.
Ja, det gör han också i och för sig. Men inte, det är han bara hemma.
Men att det blir ju, det är många föräldrar som säger, nej, men du behöver inte kalla mig för liksom Erik.
Nej.
Kalla mig pappa.
Mm.
Det blir ett främlingskap liksom. Att barnet inte riktigt har anknytit ordentligt.
Ja, men
att han har en sorts formell relation till sina föräldrar och kallar dem namn.
Hellre det än en pappis.
Ja.
Alltså det tycker jag.
Ja, men nästan.
Att hellre att han säger Niklas.
Ja, det saknas bara att du och Maja kallar varandra baby.
Ja, ja.
Alltså, ska vi prata lite om par som kallar varandra baby.
Men vet du vad det första jag tänker på som när jag tänker på det, någon som kallar sin partner för baby?
Ja, eller berätta.
Jag tänker på Jockiboi.
Mm-hmm. Gör han det?
Baby, kom nu.
Fy helvete.
Tror jag. Det känns som man gör det.
Ja, men det finns ju, man har ju stött på relationer där man säger baby till varandra. Så här, baby, ska vi gå? Baby? Baby, är du klar? Baby, ja, men, vad ska vi äta?
Ja.
Baby, är du hungrig?
Ja, det finns något riktigt obehagligt i det.
Vad är det?
Ja, men jag vet inte.
Nej, men Lisa började så här, vi såg någon tv-serie där det var så här, de sa baby till varandra. Ja. Och Lisa började så här, varför kallar inte vi varandra baby?
Men hon vill det.
Nej, hon vill inte det. Men hon öppnar ändå dörren till hur skulle det vara om vi kallar det. Skulle det finnas en ömhet i det som är lite fin liksom. Och så började jag liksom smaka på det. Och det var ju inte bra. Det smakade inte, gott.
Nej, det ligger inte as.
Det alltså, finns någonting, det är lite, det är första, det är inkörsporten till att börja prata babyspråk med varandra.
Ja, verkligen.
Det är liksom, det finns något också patronizing.
Framförallt det
i
tycker
det.
Jag, att det finns något, att det finns något väldigt, väldigt patronizing i det.
Framförallt finns det kanske någon sorts kompensation för att allting inte riktigt är som det ska.
Nej men jag, exakt, det är någonting som bubblar under ytan. Det finns något som är liksom lite aggressivt i det. Ja. Under tonen i det. Fast inte är det.
Nej.
Det är samma sak som människor. Alla onda människor brinner ju för djurens rätt.
Mm.
För att de ska kunna känna. De, alltså till exempel, nu ska jag inte dra några exempel här i podden. För det finns vissa.
Mm.
Som är i grunden onda.
Ja.
Som har fruktansvärda värderingar. Ja. Men som typ på Instagram kan brinna för någon jävla mink...
farm.
Ja, liksom någon så här, hänger ut någon som har varit dum mot sin hund eller någonting.
Ja.
Verkligen brinner för djurens rätt.
Ja.
Men sen så är de as mot alla människor.
Ja.
Det är för att ha en, då måste vi ha någon typ ventil någonstans.
Ja.
Att så här kan jag vara god och kolla hur god jag är.
Ja.
Sen kan jag pissa på resten.
Ja, Ricky Gervais är väl det största exemplet på det.
Är det så?
Ja. Men han brinner ju jättemycket för hundar och skit. Men han är ju ett as.
Men han är ett as.
Ja, men det tror jag väl.
Ja, det är, jag med,
det framstår han ju verkligen som. Ja. Men han brinner ju för hundar, så att han, det är någon sorts kompensation då.
Ja, men det där är oerhört vanligt att många livstidsdömda typ börjar brinna för liksom djurens rätt.
Ja.
Och liksom, de är lite frälsta i att de kan vara goda också.
Ja, men du blir så nyfiken. Vad menar du?
Vadå?
Ska du inte hänga ut någon bara? Det kändes som att du hade någon specifik person.
Nej, men det här var mer ett exempel på samma sak.
Ah, ja,
alltså, okay. En dold, liksom, det här med att säga baby.
Mm. Mm.
Här kan jag vara gullig.
Ja, ah, just det.
Men resten av tiden är ett
så slår jag ihjäl min partner.
Ja.
Det var lite hårdraget kanske.
Ja, men det finns en korrelation där.
Ja. Men hur som helst, sluta kalla varann baby.
Ja, och den person jag tänkte på som brinner för djur, det är...
Ja, men honom kan vi väl hänga ut, det är väl inga problem.
Nej, det kan vi inte göra.
Det kan vi verkligen göra.
Nej, han är farlig.
Men att vi ska blipa det här?
Ja, han är farlig.
Aha, okej. Okay. Nej.
Han är farlig.
På vilket sätt är han farlig?
Han är farlig.
Han har farliga vänner?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, men vi skiter i att blipa det.
Vi blipar.
Lite på gränsen får vi vara. Men jag måste bara snabbt återkoppla till Skistar. Alltså, Nej, men jag började tänka på just det där med de här stora bolagen som är liksom så enormt stora, too big to fail, som bankerna.
Mm.
Jag kände samma typ av liksom, vad heter det, hjälplöshet inför Skistar, som är liksom för banken och så här, för stora bolag, att det går liksom inte att göra någonting. Det går inte att påverka liksom. Alltså, de är större än staten. De är större än allt liksom. Ja. På samma sak med bankerna är ju så. Då ser man det här att bankerna gör ju rekordvinster. Alltså helt groteska vinster. Ja. Som de liksom förklarar med att vi måste buffra för framtiden och bla bla bla. Men sen så om det går till helvete så är det ändå staten som bailar ut dem ju. Och så tänkte jag så här, skulle jag lägga om någon lån eller någonting och liksom försöka använda lite hävstång för att så här, ja men okej, nu vill jag se vad ni kan göra för min ränta. Mm. För den är så jävla hög så inte klokt. Mm. Liksom. Vi har köpt hus och hej och. Och så var det så här, det var ju tvärstopp.
Mm.
Med hänvisningen till att så här, vi kan ju inte gå back, det kan vi inte. Jag kan inte sänka räntan, men vi kan inte gå back. Mm. Får jag kastat i ansiktet. Mm. Samma dag som de här rapporterna kommer ut och de här, alltså den känslan av hopplöshet.
Mm. Mm.
Det är så fruktansvärt provocerande.
Mm. Ja, men man är fast i det.
Ja. Och de vet ju också att jag kommer ju inte orka byta om de säger nej.
Nej, då känns det
onödigt. Det går ju, det är liksom...
Ja, de har det runt sitt lillfinger.
Ja, för sen om du då ska börja byta liksom allt, jag har ju allting där.
Mm.
Jag önskar att jag var en person som orkade.
Ja, vi har inte heller någon i vår familj som orkar.
Nej.
Så att det blir som det blir.
Ja, man sitter fast.
Nej, men det är det som man skulle haft en sån, man skulle varit tillsammans med en person som var en sån.
Ja. Men det kan jag känna mig mycket i vardagen, att man skulle egentligen ha en vuxen person som tog hand om allt.
Ja.
Som liksom hjälpte en med såna här grejer.
Kan en revisor göra det åt en?
Nej.
Nej.
Nej, det kan de inte. Ja, skitsamma. Vi ska släppa det.
Ja. Ska vi prata lite mat eller vad tycker du?
Jag tycker det.
Ja. Har du sett avsnittet på YouTube?
Jag har inte hunnit det.
Nej.
Det ska jag göra. Men det ska jag göra tills den här maten ska lagas.
Ja. Och jag kan börja med att säga att jag tycker alla som lyssnar på det här ska se det. Mm. Men framförallt också prenumerera på hans kanal helt enkelt. Alltså han är liksom så här Stefan Ekengren-duktig.
Ja.
Han är liksom grundduktig i varenda del i matlagningen.
Mm.
Och är enormt liksom duktig på liksom arabiska, Nordafrika, Orienten.
Mm.
Mycket så den typen av. Han startade ju halvgrek plus turk en gång i tiden.
Ja, fy fan vad gott.
Han kan ju sin matlagning här klass.
Ja.
Så han gör skitmycket bra. Så följ den kanalen och kolla på hans videos. Skitbra. Och då var jag där och gjorde den här rätten. Torsk shawarma.
Mm.
Och det är mycket smaker här. Mm. Mycket rätter.
Mm.
Mycket rätter. Mycket ingredienser som ska in för att det ska bli bra. Ska jag berätta hur mycket saker det är?
Ja, någonstans ska vi börja.
Det som den här shawarman innehåller, beståndsdelarna, det är liksom ett bröd som ska bakas.
Mm.
Jätteenkelt bröd.
Mm.
Sen är det då torsken som ska grillas.
Livrädd redan här. Grilla torsk.
Ja, men det kan man köra i ugnen också.
Ja.
Alltså det är inte ett avgörande.
Nej, okej, skönt.
Sen ska man göra det som en röra som man rostar grönsaker med och så mortlar man ner grönsakerna med valnötter.
Mm.
Det är liksom en del. Och sen ska man pickla rättigor.
Ah, just det.
Ska man göra. Och sen så är det en tahini-yoghurt.
Mm.
Så det är yoghurten, den picklade rättigan, den här aubergine, paprika, röran med valnötter och så torsken och brödet.
Mm.
Det är de sakerna som det är.
Ja, okej.
Okay. Så man börjar med i alla fall. Det är att man sätter brödet. Och det är ju det som är, ja, det ska liksom vila 30 minuter först innan man bakar ut det. Och man behöver liksom vetemjöl, bikarbonat, svartkummin. Du vet den här klassiska i svartkummin, den här lilla som man finns i typ på naanbröd och så här.
Aha,
jävla gott.
Ja. Mm.
Olivolja, yoghurt, salt, socker, vatten i brödet.
Mm.
Bara och blanda ihop det helt enkelt. Och så knåda ordentligt. Så låter man det vila 30 minuter. Sen har man det liksom gjort. Och under tiden man gör det så kan man marinera torskryggarna.
Mm.
Och den ska marineras liksom med kryddor och grejer. Men också med lite med salt. Så den rimmas samtidigt. Så att man tar en kryddmix först. Och så mortlar man eller mixar då. Hel spiskummin. Sumak. Hela korianderfrön. Nejlikor. Fänkålsfrön. Paprikapulver. Och torkad mynta. Och pulbiber. Aleppo-peppar.
Mm-hmm.
Vet du vad det är?
Mm.
Den är lite mildare, fruktigare liksom, chili liksom.
Okay.
Jävla god att ha typ allt.
Okej, okay, spännande.
Och sumak är ju den här väldigt, väldigt syrliga kryddan. Man mixar det där i alla fall. Så kryddar man torsken runt om hela med den först. Och sen så tar man yoghurt, alltså grekisk tjock yoghurt, och med en vitlöksklyfta i som man också hackar ner.
Mm.
Och sen så låter man liksom den ligga och marinera torsken i liksom först kryddad sen liksom i yoghurten så smörjer man in den liksom.
Wow.
Ligger 10-20 minuter typ. Innan man sen ska tära den på spett och liksom antingen grilla på en grill eller då lägga in den på en plåt i ugnen funkar också bra. Då har man liksom den marinerad klar på spett, snyggt färdigt brödet.
Skär man upp den då i tärningar och sätter på spett?
Nej, men en avlång bit liksom.
Ja, okay.
Man delar kanske en torskrygg på två på längden liksom.
Ja, okej. Okay.
Då har man då som sagt brödet så jäser, torsken rimmas och kryddas och marineras.
Mm.
Alla de här kryddorna på torsken, det är det godaste som finns.
Mm.
Sen är det dags för grönsakerna. Då ska man ju rosta grönsaker först. Han har ju såna här japanska grillar som man blir liksom jävla varma som man liksom bara grillar dem.
Ja, såna här lådor. Vad heter de? Komodo?
Ja, men typ sån här.
Nej, inte komodo.
Nej, men kamado. Nej, inte kamado heller. Det är det.
Nej,
skitsamma. Men som är så här jättevarma japanska grillar har han hemma liksom.
Ja, som vill jag ha hemma i trädgården.
Så jävla nice.
Mysiga.
Men här kan man ju också bara grilla, liksom steka och fixa.
Mm.
Så att man rostar, eller i ugnen. Man rostar aubergine, röd paprika, tomat, salladslök. Rostar man först så de får en bra jävla färg.
Mm.
Och sen så är det bara att lägga dem i en mixer.
Mm.
Tillsammans med lite mer så här pulbiber. Som den här fruktiga aleppo-peppan.
Mm.
Och sen så har man valnötter.
Mm.
Olivolja, hackad dill, persilja och koriander.
Oj.
Ner i den. Så då blir det som en... Jag vet vad man kallar det. Det blir som en jävla... röra bara, en grönsaksröra egentligen. Men valnötterna gör ju verkligen jobbet här. Så har man ju den klar, smaka upp den och så. Och sen så ska man då pickla rättikor. Och så tar man, man skär liksom rättikor i liksom kanske 5 centimeter långa stavar. En centimeter, som ett pommes frites, som en ganska grov pommes frites typ. Och även här ska det liksom i sumak, pulbiber, rostade sesamfrön, hackadill, koriander, citron och lite chili och vitlök. Och salt. Väldigt mycket. Och den här sumaken är ju liksom lite lila, så den kommer göra att den kommer bli liksom lite ljuslila sen när allting, när man släpper massa vätska. Men den här liksom snabbpicklingen med i, tillsammans med den här röran och torsken i det här brödet är liksom helt avgörande. Alltså den är så jävla god. Och sen är det en tahini yoghurt, och då är det liksom yoghurt då, alltså grekisk yoghurt, tahini. Och sen så är det vitlöksklyfta som man liksom bara hackar ner. Mer pulbiber. Denna enorma, den kärleken jag känner för den kryddan efter den här dagen.
Ja, fan, jag har aldrig använt den. Spännande.
Läpp och peppar. Det måste jag tipsa om. Alla, typ bara stekt ägg eller vad som helst. Så man rostade sesamfrön också i. Och sen strimlar man salladslök i. Salt och peppar blanda. Bara som en enkel yoghurt. Sen så är man liksom lite, liksom, har man gjort allting nästan. Så att det man behöver göra nu, det är liksom att man börjar med att man egentligen kablar ut degen och gör små bollar och liksom kablar ut lagom stora ark att liksom steka i en torr stekpanna så att de bara blir som ett bröd att wrappa runt med. Och den här yoghurten gör ju liksom att den blir ju väldigt så här, brödet blir så här arbetar, jobbvänligt, att det liksom håller ihop när man gör rullen av den. Så man steker dem liksom först, har man dem gjort så, lägger på sidan, då behöver inte vara varma ju.
Nej.
Och sen så är det dags för liksom att grilla torsken. För det andra är ju klart. Alltså valnötterna, eller så här, den här röran är klar och yoghurten är klar. Så att bara grilla torsken, antingen på en sån här grill om man har det, om man vill. Eller så kan man köra den i ugnen. Alltså man ska ju inte torka av dem heller. Alltså från den här marinaden. Den gör ju allt. Den innehåller så oerhört mycket smak. Och sen så är man ju liksom typ klar egentligen när man har gjort den. Grilla torsken. Där kan man välja vad man vill. Men det är bra att lägga kanske den här röran i botten. Med valnötter och grönsaker. Sen torsken på det. Tahini yoghurt. Och sen så massa rättikor på toppen. Och sen så bara rulla ihop. Sen gjorde han en grej. Som han avslutade med. Som han bara gjorde som en löksallad på. Bara stek. Eller på skärbrädan. Och då, om det här är väldigt vanligt då tydligen. Till allting. Liksom, som en klassisk bara tillbehör till typ allt. När man gör sån här mat. Det är att man bara skivar en rödlök tunt. Så tar man persilja grovt hackad. Och sen så har man på sumak på den. Och citron. Och sen så lite pulbiber. Och lite svartpeppar. Och så krossar man liksom löken. I, med citronen och sumaken. Och den här pulbibern liksom med händerna. Bara som rör ihop den. Så här, bara. Och då släpper ju så jäkla mycket liksom lök edge.
Och så gul lök? Är det...
Nej, rödlök.
Rödlök. Okej.
Och liksom få in liksom persiljan och surmackan och pulbibern i det här. Bara så. Och citronen. Då bara, löken bara ändrar karaktär helt av den här syran. Det blir så fruktansvärt gott liksom att ha på sidan. Liksom, att ta med en tugga med, liksom, bara ta med fingrarna. Mellan tuggorna med den här rullen. Så den är... Ja, det är bara liksom en helt unik smakupplevelse.
Ja, det är mycket, mycket grejer.
Det är så mycket smak som man inte liksom, jag äter inte alltid liksom sumak och tahini och pulbiber. De smakerna är inte liksom de som jag är hemma hos, med jämt. Jag säger bara, kolla på det här avsnittet, tycker jag. Och så testar ni att göra det här hemma med den här lite förändringen utifrån att man kanske inte har en grill, så att gör den i ugnen då.
Hur mycket, 220 grader i 15 när man
grillar
i ugnen?
Ja, men jag skulle nog säga att 225 i
10 minuter, 12 minuter.
Du ser typ.
Ja, alltså, du får känna lite på det.
Ja, alltså verkligen. Vill du se hur den blev?
Ja.
Ni som ser på det klippet kommer se en person som är helt sjuk i huvudet när han äter det här, och det är jag.
Det är exakt. Ja. Fy fan. Jag måste ha papper. Det blir så jävla god rökig smak också. Ja.
Ja, men jag vet inte. Man måste hålla käften och äta.
Så det håller man inte på i mat-tv.
Det är vackert.
Nej, fy fan vad gott. Kul. Lite svårighetsgrad är det ju.
Ja, det är det ju.
Det är alltså, 5 av 5.
Det gäller,
med tanke på alla olika ingredienser här, och grillas fisk och grejer.
Här får man ju en anledning liksom att besöka såna här härliga butiker.
Ja.
Alltså, Claes bor liksom i Skärholmen, Vårberg. Typ.
Mm.
Och där ute i Vårbergs centrum finns det liksom, alltså det finns ju så mycket såna här bra butiker för ja, att köpa kryddor och så här och massa alltså så mycket grönsaker.
Ja.
Men att köpa hem sumak, pulbiber, tahini.
Heter det pulbiber eller Aleppo peppar?
Det är samma sak. Det är två olika. Det heter, det, pulbiber är kanske något annat språk. Okay. Men det är, säg Aleppo peppar då.
Ja, säg Aleppo peppar.
Ja, pulbiber låter nog äckligt.
Pulbiber som är som pappis. Aleppo peppar är som pappa.
Okej, okay, okej. Okay. Ja. Aleppo peppar och sumak.
Mm. Mm.
Köp hem det.
Mm.
Så har man ju liksom kryddorna.
Ja.
Resten är inga konstiga kryddor, men ja.
Det är väldigt härligt när man upptäcker såna här kryddor som funkar till allt. Det är som de här rostade chili,
ja,
sesamfröna.
Ja, just det. Fröna.
Som jag har på allt.
Ja, ja. Ja, men där har ju pulbiber nu efter den här blivit för mig.
Aleppo peppar
blivit för mig.
Säg aldrig mer pulbiber.
Aldrig mer pulbiber.
Jag vet att det är någonting som kryper i mig när du säger pulbiber. Du får inte säga pulbiber.
Ja.
Ja.
Ja. Det är såklart en svårighetsgrad i att man ska baka bröd och allting.
Ja.
Men du, alltså bröd, alltså hallå, svårt
det. Ja, nej, men det vore också väldigt härligt tycker jag att ha ett något typ av snabbt go-to-bröd som inte kräver liksom surdeg eller jäsning eller kalljäsning eller liksom, utan att det kan jag ibland verkligen önska att jag hade på typ
alltså, såhär
sommarmånader, du vet, att man går ut och typ gör frukostbröd på Murikan eller någonting. Ja. Som har såhär lättvatten, mjöl, olivolja och vad var det mer? Bikarbonat.
Ja, men här är,
och yoghurt.
Liksom. Den här är yoghurt, ja. Men det här är liksom, det här brödet är ju mer gjort för en liksom i flatbread liksom.
Ja.
För en rulle.
Ja, perfekt. Det där ska jag lära mig.
Det är ju väldigt skönt att göra. Så att det var dagens rätt. Torsk shawarma. Kolla in Helt enkelt mat på YouTube. Ja, vi kommer länka avsnitt givetvis. Så att det är inte svårt att hitta det.
Mysigt.
Om 44 minuter mys.
Fiskade ni den här torsken också? Nej, det var då.
Det var då, back in the day.
Ja, just det.
Mm. Vi gjorde det.
Det hade ni inte tid med nu.
Det hade vi inte tid med nu.
Nej.
Verkligen inte.
Men ska vi... Vi har pratat om det förut, men alltså... Någon typ av... Ska vi göra någon typ av fiskeresa?
Ja, men jag vill ju det, men du får ju bara... Du har ju oerhörda ingångar med Mattias och...
Ja. Det kanske bara är så att vi följer med i höst.
Frippe, liksom.
Ja, vi kanske bara följer med i höst.
Men jag skulle verkligen uppskatta det.
Ja.
Om du drog tag.
Jag skulle kanske inte uppskatta det, för jag har tålamod. Men det kanske är värt det.
Ja, men liksom... det är inte så att du står och väntar på någon fisk som är... Alltså, det är inte det som är upplevelsen.
Jo, men de står ju ibland 10 timmar i någon fucking isstorm och väntar på en hälleflundra som aldrig kommer.
Men självklart, jo, men alltså att vara liksom...
Vad har man gjort med de 10 timmarna då?
Ja, men du står och pratar, har det trevligt och du kanske liksom tar
pratar,
din...
det blåser, det hör inte vad
man tror att det är någon, du har ju sett, vet du vad, du har ju bara sett på liksom det här Deadliest Catch, jag tror att det är så.
Ja.
Så är det inte.
Nej, okej.
Okay. Ja, så är det inte.
Nej.
Coast Guard has confirmed 3 persons in the water.
That's not good. The boat sank. There's 3 guys in the water.
Jag kanske får se också, de har gjort, ett Gotland var ju med där, Gabriel, den här underbara matlagaren, han var ju med och har gjort avsnitt om det där också, som är rätt mysiga också, på YouTube.
Ja.
Så jag kanske måste titta på det lite mer ingående och liksom förstå storheten i att stå och vänta.
Ja, men det, som sagt, det är inte det som är grejen, det är liksom... som jag beskrev i förra något avsnitt, alltså resan är som att man tar sig ut liksom olika flyg över olika berg för att sen ta sig till en båt som tar sig till en ö som sen tar sig med en skoter till en lodge som man gör sig hemmastad i.
Mm.
Ta på sig den här stora liksom fiskeoverallen, flytoverallen liksom, ut med en jävla ribbåt åt helvete långt ut.
Mm.
Med någon som kan någonting.
Mm.
Alltså det är en upplevelse, alltså den resan bara.
Ja. Ja, men det kanske får bli ett litet mål för oss.
Jag tycker vi ska bjuda in Claes till ett avsnitt här och gästa podden.
Ja, verkligen.
Så han får lära lite mer om sin matlagning.
Ja.
Det är också vår producent Felix högsta dröm att träffa honom.
Jaha, okej. Okay.
Han fick ju först att han är största han träffat. Kommer ihåg det? Han kommer inte till oss.
Och träffa Claes.
Ja.
Svartsonke.
Vi måste ha honom.
Ja, okej. Okay. Ja, ja, men visst. Mm. Vi tar hit honom. Mm. Det är snart guest season.
Ja, det är det verkligen. Det var länge sedan jag hade gäst nu.
Det var väldigt länge sedan. Vissa kanske saknar det.
Ja, vissa inte.
Jag saknar det inte.
Nej.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Abbo hemma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Jag följer Svenska Filminstitutet på Instagram.
Varför gör du det, undrar mig? Eller liksom, finns någon...
Nej.
Du hatar ju film.
Ja, jag vet. Jag tycker det är
svensk film. Film i allmänhet, svensk film i synnerhet.
Nej, men jag hatar inte svensk film egentligen mer än annan film. Jag tycker bara film är ett dåligt koncept.
Ah, ja, okej. Okay. Mm. Ja, det har vi pratat om förut. Ja,
trist.
Ja. Du kommer inte gå och se Dune 2 som
inte
är 4,5 timmar lång.
Vi kommer
folk som går runt i sand. Modeller som går runt i sand och pratar någon sorts låtsas Shakespeare-dialog.
Alltså den existentiella krisen jag får av att se på film som är så lång. Alltså när jag sitter bara känner hur livet bara rinner som sand ur händerna.
Ja, så känner jag när jag står på en båt och väntar på en fiskjävel som aldrig kommer.
Alltså, åh, fy fan vad jag tycker det är så jävla tradigt. Ja. Mm. I alla fall så la de ut en film här nu. Där de har någon sån här presentation varje vår. Så här är filmvåren 2024.
Ja.
På scen typ. Och så sitter de alla filmskapare så får de liksom bli intervjuade. Och sen klipper de ihop liksom ett potpurri av detta, när det kanske är 10 olika filmer som ska presenteras.
Mm.
Regissörerna. Och det är ju någonting när man får alla regissörers samlade kärnord om sitt verk.
Mm.
Alltså, de tar sig ju inte på lite allvar filmskapare.
Nej, så är det.
Vilket man måste göra om man ska göra en film. Jag fattar det.
Ja.
Alltså, det köper jag. Men när man får dem liksom i koncentrat ihop en efter en.
Mm.
På varandra.
Mm. Alltså man måste ju inte det.
De skickar ju ut det till mig.
Men, jag vill bara säga att måste inte det. Man måste inte det.
Nej, men
som i Sveriges filmklimat ser ut så är det de som tar sig själv på så enormt stort allvar som får filmstöd av SFI. Mm. Så är det ju.
Ja. Och då vill jag att du ska lyssna på det här.
Mm.
Och känna så här. Tar de här människorna sitt liv med en klackspark?
Nej.
Filmen testar deras relation kan man säga. Det här blir faktiskt den första samiska filmen på Netflix.
Det var jävligt tufft faktiskt. Gessler har en väldigt speciell röst. Den är svår här man.
Och det har egentligen gått ifrån att handla om två stycken manliga huvudkaraktärer till att bli en hel ensemble.
Hela grejen bygger ju på att är vi jägare eller är vi offer?
Once a syntare, always a syntare.
Det är mycket ångest.
Och det finns en längtan till... ett kollektiv.
Och där får vi liksom upptäcka Istanbul ur ett queer perspektiv.
Släppa taget om en del av sig själv.
Den första dokumenterade expeditionen till Akkara.
Man blir rörd och får gåshud och samtidigt så är det humor i det.
Vi tycker Carl Pedal behöver få den uppmärksamhet han förtjänar.
Det här är en film som jag skulle kalla en slags hoppfull sorgesång.
Filmen började så filmas med en välmening för att vi ska ljusa upp alla fina delar av Tensta. Ja,
det är så otroligt sällan man får träffa liksom en tveksam tänkande person på biografen.
Jag var liksom nyfiken på terapi där man skulle prata mer om existentiella frågor.
Mm.
Alltså, det är någonting... Alltså de pratar ju bara om sin film. Alltså jag fattar, alltså det är ett längre perspektiv. Alltså varje person här pratar ju längre om sin film.
Mm.
Det är någonting med att man känner att de vill rädda världen med sina verk.
Ja.
Alltså jag behöver inte liksom se Istanbul ur ett queer perspektiv. Men det är ingenting som, så här, det får finnas, absolut.
Ja.
Men med tonen är att nu hörni. Mm. Nu ska vi... Det här måste ni dumma jävlar som går bio och lära er.
Att det, finns något uppläxande
i det. Liksom ja. Att så här, det finns hela, alltså, tonen är väldigt, väldigt, väldigt... Så här, ingen som bara säger, ja, det här är en jävligt härlig... Liksom. Ni kommer dit och ha en underbar
jag vill, vi vill bara underhålla. Ja. Nej, men grejen är också så här, jag har ju varit på såna där grejer. Ja. Och du ska ju hitta på något kärnfullt och klokt. Även om det är liksom en köttbullemacka du presenterar. Så måste du ju hitta på en så här, köttbullen har blivit lite bortglömd i samhället på senaste. Så att, ja. Nu måste vi försöka göra en macka med den som är värdig på något sätt. Alltså man,
ja, jag vet.
Man har ju förberett sig för att komma på något smart. Och då låter det så där.
Ja, men måste, så här, måste det ens finnas?
Nej, men det skulle vara uppfriskande om någon bara sa så här. Det här är en film som bara är till för att ni ska må bra och ha kul och garva i en och en halv timme.
Men är det inte bara det helt varit... ointressant vad filmskaparen själv säger om filmen? Är det inte bara visa filmen?
Jo, men det håller jag ju med om. Men det var, ja. De måste ju på något sätt få göra press för sin film.
Skicka upp en affisch då. Be dem hålla käften.
Ja. Alltså, jag, delvis håller jag med dig. Men det är ju också ett klimat i Filmsverige, SFI, som förhoppningsvis är på väg att ändras lite nu med en ny chef. Där det kanske handlar lite mer om att hitta tillbaka till biopubliken.
Ja, det här är inte det här är det mest exkluderande man kan göra mot en biopublik. Jag blir ju rädd av att gå på bio på det här.
Ja.
Det känns som att man liksom gör en elitistiskt av bioupplevelsen.
Mm.
Vilket förstör min... Nu är jag ganska negativt inställd från början till att gå på bio.
Ja.
Men jag blir ännu mer liksom, distansen mellan mig och kultureliten som det här då blir.
Ja.
Blir ännu större. Och då blir jag bara... känner aversion.
Ja, och när man också tänker på att vi har en sån otrolig biokris i Sverige. Det finns ju inga filmer som går upp över typ 200 000 nu för tiden.
Nej.
Så back in the day så sågs ju filmer av liksom 1,5 miljon ibland. Mm. Liksom 100-åringen, Sällskapsresan, alltså Jönssonligan.
Mm.
Det var ju ett event att gå på svensk film.
Mm.
Och det har man ju försökt nu. Man försökte med något sista racet som skulle vara folkligt. Det har ju inte heller gått. Nej. Som man förväntar sig.
Men just Ekman stod ju inte och pratade om Sickans liksom ångest.
Nej, det gjorde han verkligen inte. Nej.
Han har alltid varit ett utanförskap i sitt liv och hittade Frans Jägern som räddade honom. Och det är en ångest han uppvisar när han lyssnar på det tickande ljudet bakom.
Mm.
Alltså, nej.
Nej, men jag håller med samtidigt som jag kan känna väldigt mycket med de här människorna för att det kunde också varit jag som plötsligt ska säga något smart och djupt om en film som egentligen...
Ja, alltså, och det här, alltså, jag köper att de gör det. Alltså, det måste, men jag menar bara att i grunden behöver det sluta med det bara.
Mm.
Så tror jag vi kan få flera att gå på det.
Ja.
De som är där och pratar om sin film, jag förstår att de gör det.
Ja, när jag hör det här så känns det väldigt befriande att jag snart ska börja göra PR för min Amazon-serie som jag är med i. Som liksom, det är verkligen... på något sätt uttalat att det här ska vara en jävla miniserie som liksom bara är som en jävla smäll.
Mm.
Det är spänning från början till slut och det ska vara underhållande, roligt och actionfyllt och det ska underhålla.
Ja.
Det finns ingen liksom, vi gör ingen take på då queer-perspektivet i Istanbul, även om det kanske behövs.
Ja.
Men jag är liksom helt fri från att försöka säga såna här smarta saker om den, för den här handlar, det är underhållning.
Det är inte den,
det är befriande.
Det är inte den första samiska filmer någonsin på Netflix.
Det är det inte. Nej.
Har du inte funnits samiska filmer förr på Netflix?
Jag vet inte.
Vad? Det finns många samiska filmer.
Ja, men det är en liten samisk boom nu ju.
Det är det.
Det är mycket dokumentärer. Och det måste det väl få vara, eller?
Klart
eller tycker du, är du trött på samer nu också?
Nej, jag är inte trött på samer. Jag är trött på kommunikationen kring att varenda samisk produktion som görs marknadsförs som att den är helt revolutionerande.
Ja, just det.
Vilket det inte är nu, för nu har det gjorts.
Ja, nu har det gjorts.
Varenda film, eller Guldbaggegala.
Ja, men det är också vår enda ursprungsbefolkning som vi har i det här jävla landet.
Men hela Guldbaggegalan är en stor Sápmi-session.
Mm. Ja, det är så grovt. Det förstår för dig.
Det gör det verkligen.
Ja. Ja, men okej. Vi låt oss förändra filmbranschen inifrån. Vi skriver en underhållande långfilm som vi bara kan presentera med att här ska ni ha bara kul. För helvete. En och en halv timme max. Det får inte vara en minut över en och en halv timme.
Uppskattar ju dokumentärer.
Mm.
Mycket.
Mm. Ja. Nej, men bra.
Det var det. Jag har fått om filminstitutet.
Brinna av på det. Ja, men det är också, jag känner mig också lite träffat, för det är också så här, Filip och Fredrik håller alltid på att prata om att svenska skådespelare tar sig själv på så jävla stort allvar. Jag känner mig liksom träffad. Jag blir en del av det, och jag känner inte riktigt att jag är det. Och då, jag tycker att de drar alla över en kam. Jag tycker lite du gör det här också, att alla vi som jobbar med film och tv är pretentiösa idioter som tar oss själva på för stort allvar.
Det är ju för retorikens skull.
Ja, men jag förstår det. Jag köper det.
Du är trevlig.
Ja.
Kribba är trevlig.
Mm.
Det är två. Sen stopp.
Två av oss.
Ja.
Två av oss. Jag, Kribba och vår kompis Adam var förresten åt på den gyllene freden.
Lundgren?
Ja.
Han är inte så trevlig.
Han är supertrevlig.
Jag skojar!
Ja, eller hur? Ja. Bra. Nej, men en liten parentes. Bara, vi slänger ett litet restaurangtips så här i slutet. Vi var åt på den gyllene freden. Vi har en sorts årlig middag, tre kollegor. Vi lärde känna varandra 2015 när vi gjorde en tv-serie som heter Blå ögon.
Just det.
Det var första gången vi alla tre jobbade ihop, och och det bildades en vacker vänskap. Vi spelade en nazistisk terrorcell.
Mm.
Och det gjorde oss tajta.
Mm.
Så att vi äter middag en gång om året. Ibland oftare när vi hinner. Men, och då ska vi alltid äta på något schysst ställe. Vi har ätit på Coco Carmen, vi har ätit på, du vet, Agnes, vi har ätit på, och nu i år så åt vi på Gyllene Freden. Det här hade jag aldrig ätit.
Nej, de har gjort någon typ av revival ju på Gyllene Freden.
Ja, men det känns ju lite så. Det har väl kommit in, de här liksom, jag vet inte om de har tagit in någon ny ung kock. Nu har jag inte en...
Men jag tror att de har det. Ja. Framförallt så har de fått en yngre crowd.
Ja, det har kanske en liten revival. Men det är ju Stockholms äldsta krog.
Ja.
Och då tänker man ju kanske att det ska vara liksom lite...
Bellman har väl spytt där, så att säga.
Ja, men han var ju deras liksom urkund, kan man säga. Sen var väl Tob där och Cornel, du vet.
Vet du om att jag läste en bok på 650 sidor om Bellman, va?
Går det fort för dig?
Nej.
Nej, nej. Ja, men vad spännande.
Mm.
Ja. Men då åt vi i alla fall, det var ju så jävla mysigt. Det var en otrolig plats. Man kände historiens vingslag i den. Det hade fortfarande någon typ av kvarterskänsla över sig. Det satt lite liksom original i baren. Alltså det var en genuin känsla. Det kändes inte bara som en liksom, vi i Stockholms äldsta krog.
Nej, utan det var...
Nej, det var genuint liksom ingrott och inbott och inlevt. Och då är de ju tydligen kända då för sina köttbullar.
Mm.
Och då tänker man så här, man är ju på olika krogar, så våra klassiska köttbullar, du äter på Pelikan kanske, och du äter på Kvarnen, och du äter på Rish för den delen. Och du har ju alltid någon, jag tycker ofta att det är någonting
alltså,
som...
De tre där, de är ju inte bra.
Nej, men jag tycker inte heller riktigt att det är
bra, men...
Ja, men det är ibland kanske lite för stunsigt, för mycket vitpeppar, såsen är inte riktigt hemma, du vet, det är lite så här, det är så lätt att säga, vi har våra klassiska köttbullar och så smakar de, ja, helt okej bara.
Smakar de Skistar ändå, liksom.
Ja, precis. Men... Det här var något av det jävligaste.
Ja, det var så.
Jag skulle...
Alltså, du hade köpt...
Det var de bästa köttbullarna jag ätit i Stockholm.
Ja.
För det var en fluffighet och en köttighet i köttbullarna som liksom talade för sig själv på något sätt.
Mm.
Jag tycker ofta att man har för mycket vitpeppar för att det ska vara klassiska kött. Eller förstår du? Liksom. Men här var bara... det var så fluffigt och fint kött. Jag tror att det var lite viltkött i dem. Det var någon liten mix som jag såklart borde ha.
Ja, det borde ju klart.
Ja, men det var länge sedan och vi drack snaps från start. Så du vet.
Ja, det var inte där.
Ja, järnkontoret var inte riktigt alltså,
så som när jag var hos Carl-Jan och inte frågade vilket vin jag drack.
Nej.
Alltså, det händer.
Nej, men det hände bara något när jag åt det och jag kände stunsen i de här köttbullarna med såsen och den här potatispurén. Det var något av det jävligaste.
Ja, vad kul.
Det var så jävla gott. Jag kan verkligen rekommendera köttbullar på Gyllene Freden.
Ja, vad kul. Jag har ju två restauranger jag ska besöka inom, alltså nu i mars, som måste ske, som jag har liksom länge nu siktat in mig på.
Ja.
Nummer ett är ju den här som heter Black Milk Gastropub.
Mm-hmm. Ja, det känner jag.
Som ligger på Engelbrektsgatan i Stockholm. Någon typ av omakase, liksom japansk historia.
Mm-hmm.
Med lite mer fusionaktigt.
Gud vad trevligt.
Den ser så jävla, jag ser på deras Instagram hela tiden, det ser så fruktansvärt gott ut.
Mm.
Sen så hade vi bokat bord i förra veckan, Maja blev sjuk, som jag avbokade.
Aha.
Trist.
Mm.
Sen har vi det som heter Miyakidori.
Ja.
Har du varit där?
Ja, jag har varit
där. Hur är det?
Det var bra, men jag var nog där väldigt tidigt. Jag tror att de har blivit bättre nu.
Det ser så fruktansvärt gott.
Ja.
Det är egentligen bara kycklingspett, mycket.
Ja, eller olika spett.
Ja, olika spett liksom.
Ja. Huvudgrejen är att man får in olika spett. Sen finns det lite sides.
Och... Grunden är kycklingen liksom.
Alltså det var väldigt gott, men jag tror att jag var där lite tidigt kanske, att det har blivit bättre nu.
Det känns som att jag bara fått en bild av att det blir som liksom de har fått en hype sista månaden här
ja.
Och det ser bara så jävla bra ut.
Ja.
Så såg jag ägaren också på deras Insta berätta liksom historien bakom varför den startade.
Mm.
Vilket är en väldigt fin historia. Som jag inte orkar dra nu.
Aha, okay. Det blir en liten cliffhanger.
Ja.
Men de har ju, när vi var där så vi fick kolla lite på köket och sådär. Det är ju väldigt liksom, det är otroligt nördigt med här små kolgrillar och liksom speciell typ av kol och liksom, det är en hel vetenskap det där hur man ska grilla bra japanska spett. Så de har ju gått all in. Det ska de ha enorm respekt för.
Men jag kan berätta kort den här historien bakom. Jag tycker det är ganska fint.
Mm.
Det är han ägaren då, som inte kommer han heter. Han är halv japan, halv svensk. Bodde i Japan ett tag.
Mm.
Under kanske två omgångar tror jag.
Mm.
Under liksom ett halvår, ett år varje gång. Och sen så gick han till en sån här till en restaurang varje dag som han älskade. Som hette Miyakidori.
Mm.
Som det heter här. Och han ville lära sig allt och fråga så mycket. Han var helt så här, han bara terroriserade dem med frågor liksom.
Mm.
Och han tjatade om att få göra praktik där.
Mm.
Bara, vi har inte plats. Vi är två stycken. Det är så här stort i köket. Du får inte plats. Det blir ingenting.
Mm.
Tjatade. Så andra vändaren han var i Japan. Tjatade vidare. Så slut så sa ägaren så här. Ja men okej. Okay, du får göra det. Och sen så står han och preppar där. Och sen så händer det så att den här ägaren får typ en hjärtinfarkt.
Mm.
Så att han tvingas köra service. Med mer än andra gubben.
Mm-hmm.
Och liksom gör det väldigt bra då.
Mm.
Den här gubben sen så går några år och så kommer han hem och alltså svensken och kommer hem och så bättre har de kontakten. Han överlever och är gammal nu.
Mm.
Han har inga barn eller någonting. Och den här restaurangen har gått i tre generationer. Farfar till hans pappa sen nu till han som äger den.
Mm.
Och han har inga barn själv. Då så tillåter den här japanen den svenska killen att öppna en Miyakidori med samma namn i Stockholm för att den ska leva vidare. För den kommer dö med honom, restaurangen.
Mm.
Och därför heter den då Miyakidori här. Och han som gör det på det sättet som de gjorde där. Han försöker liksom vara true till liksom.
Ja, det är ju fint.
Det är en ganska härlig sätt att starta en restaurang. På
ja, ja, underbart. Ja, men vad kul. Det var jävligt gott.
Mm.
Det var jävligt gott.
Ja, men jag ska dit snart.
Ja.
Ska vi wrap upp det? Vi ska ju sätta oss nu och spåna på live-föreställningen.
Mm. Det blir spännande.
Mm.
Känns som att det kommer bli som det här klassiska Lorry-sketchen.
Vilken då?
Ja, men du vet när Susanne Reuter bara sitter och liksom kommer en massa genomusla idéer vid en liksom brainstorming-grej om vad som skulle kunna hända.
Nej,
vi kan spela några. Vi kan spela.
Ja, jag tycker det skulle vara roligt att och ge en fantasipresent sådär. I regnbågens alla färger. Så skulle man kunna lägga den i lite skär bomull med guldkanter. Och så kanske man skulle kunna ha några änglar ovanpå som sjunger. Och sen kanske det kunde bli mörkt så man inte såg presenten eller något. Jag vet inte.
Ja. Ja, jag tycker om bullar.
Lite så känns det. Men visst, det kan bli kul det också.
Ja. Tack för att ni har lyssnat. Kolla på Helt enkelt mat då på YouTube. På när jag är där och gör den här torsksvarman och testa laga den själva för det är en upplevelse.
Mm, kul.
Vi
until then.
Nästa vecka.
Yes. Puss på er.
Puss.
Hej.
Oh, it's you. I walk down the steps to the barroom so I can get a drink with my demon-less friend. And I say, if he can call me babe and if I can call her baby. But she had told me you can call me Tin, your friend. And I can stop time if you want to. But you're gonna have to spend the money in your pocket to keep you cool. If you're gonna act like the jackass, you are gonna stumble when you get up from the stool. And listen to the trick now. And bye, my friend, darling. And we'll have a little trip now. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I walk up the steps from the barroom so I can get the night in a little fresh air. And I see I better head back to my girlfriend. I see it's gonna kick my ass when I get home later today. I open the door and there's a dark cloud standing in the way and there's a frown upon her face and so
So it's 8:50, I'm gonna die, 'cause my girlfriend telling me I better find another place to stay. Listen to the trick now. And by my friend Sonic, and we'll have a little twist now.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Pappis! Pappis!
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.